Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Det händer mycket i juridikens värld och bland annat har Högsta domstolen just meddelat prövningstillstånd i ett ärende som rör en låttext från artisten Frej Larsson. Han fälldes i hovrätten för att ha hotat en polis genom en sångtext. Hot mot tjänsteman. Nu så kommer ärendet att prövas i HD med utgångspunkt i om det här då skulle kunna omfattas av någon form av yttrandefrihet. Grunden är då en konsert som Frej Larsson höll där man gjorde vissa tillslag från polisens sida om narkotika och även uttalanden från polisens sida retade upp Frej Larsson rejält. Han skrev en låt där han i texten bland annat använder samma namn som en kvinnlig polis som medverkade i de här sammanhangen. Och där skrev han i texten att denna namngivna person skulle då på olika sätt fileas och skjutas, va? Och det här ledde till att hon tog väldigt illa vid sig, den här polisen. Han hävdar själv, Frej Larsson, att det i själva verket handlar om hans guldfisk som råkar heta samma sak som polisen. Han åtalas, frias i tingsrätten, fälls i hovrätten för de här sångtexterna då som har lagts ut på Spotify. Och nu ska HD pröva fallet. Kanske första gången som en raptext prövas i Högsta domstolen inom ramen för vad som är yttrandefrihets mässigt godkänt. Vad säger du, Wille?
Ja, det är ju superintressant. Alltså, det blir en jätteintressant juridisk fråga i Högsta domstolen. Och riksåklagaren Petra Lund, hon menar ju här att det faktum att hotet har framförts i en låttext och inom en musikgenre med citat aggressivt och samhällskritiskt tilltal inte gör någon skillnad i bedömningen. Och det kanske är rätt. Jag menar, man kanske inte ska få säga vad man vill bara för att man gör det inom ramen för sin artistiska profession.
Samtidigt så säger då Frej Larsson och hans juridiska ombud, advokaten Viktor Banke, att det här handlar om just konst i form av rapmusik, och det här är en konstform där man generellt sett kan bli väldigt grov och våldsironiserande, och att även den äger sitt berättigande i den allmänna debatten. Det här handlar i själva verket då, enligt honom, om samhällets och polisens attack på outsiders i en mer generell mening. Varför tror du HD väcker den här frågan hela vägen upp då till högsta instans där man tycker att det ska prövas uppenbarligen?
Ja, men uppenbarligen så tycker man ju att det är svårt med den här gränsdragningen. Liksom, vad får man säga, vad får man inte säga med musiktext, och kan det innebära att man gör sig skyldig till det brottet här som han har varit åtalat för tidigare? Och jag menar, det är väl intressant. Vi är ju i en tidsålder nu där man pratar mycket om yttrandefrihet och vad man får säga i den allmänna debatten och liknande. Så att jag tycker det är ganska glädjande att Högsta domstolen väljer att ta upp ett sånt här fall.
Tingsrätten här, de pekade på avsaknaden. När de friade honom, ska vi säga, så pekade man bland annat på avsaknaden då av utredning och bevisning kring just, citat, rapmusik i allmänhet och Frej Larssons musik i övrigt. Det vill säga man ansåg att påståenden om att det här var en konstform där det då var i någon mening vanligare eller kanske till och med accepterat att man hade en mer våldsironiserande ton kunde i sig möjligtvis ha haft ett berättigande, men att det krävde då någon form av bevisning kring att det inte hade ett berättigande i just den konstformen, och det lägger man till grund för sin friande dom, vilket då hovrätten rev upp, ska vi säga. Det här hot mot tjänsteman som han döms för ska ju då vara väldigt specifikt, konkretiserat och individualiserat, om jag inte minns rätt. Det är inte en allmän kritik mot polisen, eller inte ens ett allmänt hot mot polisen som i och för sig juridiskt skulle kunna utgöra någon form av uppvigling om det var mer generellt utformat säkert, men inte inom den här ramen. Vad får en polis tåla? Vad säger du, Wille?
Ja, men de får väl tåla ganska mycket, och det är väl uppenbart att de i många fall gör det. Men jag menar, om det är så här nu att den här guldfisken råkar bära samma namn som den här polisen, så får man ju säga att det är mycket olycklig omständighet, och de här orden som nämns i den här texten, de tycker jag nog kanske inte att man ska behöva tåla bara för att man råkar vara polis.
Nej, om man nu ser på orden mer symboliskt, konst och litteratur och poesi och även rapmusik innehåller ju den typen av formuleringar i till sin karaktär många gånger symboliskt menad och inte konkret menad. Att någon ska fileas och sådär, det kan ju betyda någonting helt annat än att man de facto vill att det ska ske rent fysiskt då.
Ja, absolut. Och konsten är ju, alltså jag menar, det är klart att all typ av konst handlar väl i grund och botten om någon form av samhällskritik. Kanske inte all typ av konst, men det är klart att man måste vara samhällskritisk. Sen kan man ju fråga sig då i det här fallet, kunde man, om vi nu säger att det inte är så att det är en tillfällighet att Guldfisken har samma namn som den här polisen, kunde man inte ha uttryckt sig på ett annat sätt då, som var något mer svepande och på ett sätt som inte gjorde att det var uppenbart att man då syftade just den här personen?
Ja, det är ju vad hovrätten anser. Man säger att det här ligger långt utanför ramen för den yttrandefrihet som då till exempel Europakonventionen är avsedd att skydda, och att den invändningen då ifrån försvarets sida är i det här sammanhanget kraftlös. Den ska, kan man bortse ifrån helt enkelt. RO då, hon, Petra Lund, tyckte idag, som du själv nämnde, ville att man inte skulle pröva det här högsta domstolen. Varför tror du att RO avstyrkte det?
Nej, men för hon tycker ju att de här textraderna som vi då diskuterar i objektiv mening har utgjort ett hot om våld på person, och att det räcker så. Alltså att det faktum att hotet har framförts i en låttext och inom en musikgenre med aggressivt och samhällskritiskt tilltal inte gör någon skillnad i bedömningen. Så att hon menar ju att det finns ingen anledning att gå vidare med det här.
Det är ändå intressant att hon nämner alltså arten av musikgenre. Även om hon då tycker att det inte är tillräckligt för att det ska prövas i HD, så är det ändå i en juridisk kontext någonting som är uppenbarligen viktigt, därför att genren som sådan kan då ge ett visst, i varje fall enligt vissa uppfattningar i den här rättskedjan, ge ett visst berättigande till uttryck som i andra sammanhang kanske inte hade varit acceptabla, men som nu inom ramen för den här genren skulle kunna vara det. Det är ju det som, det är så man får tolka en del av de här bedömningarna, inte minst försvarets sida naturligtvis, men även när tingsrätten friar. Är det rimligt att olika konstformer, att man kan säga en sak i poesi men inte får säga samma sak i en roman till exempel? Så.
Det är en sjukt svår filosofisk fråga som du ställer här till mig, som jag inte har något riktigt bra svar på. Men jag menar, juridiken är väl till för att man ska kunna göra såna här gränsdragningar. Och i det här fallet så är det väl uppenbart så att man får ju säga vissa saker i en raptext som är mer generella än vad man kanske får säga direkt i ansiktet på en polis.
Jag vet ju också att i den praxis som finns så kan det vara olika beroende på vem som framför en viss uppgift. Du har ett större skydd om du till exempel ger uttryck för en självupplevd upplevelse eller uppgift, än om du så att säga för skvaller vidare i någon form av hörsägenmässig mening. Med detta så lämnar vi över målet till Högsta domstolen för avgörande avseende Frej Larssons rapplåt. I veckan som gick så förvandlades den politiska debatten om gängkriminalitet till klankriminalitet. Och det här skedde sedan biträdande rikspolischefen Mats Löfving i Ekots lördagsintervju plötsligt började prata om det 40-tal klaner i Sverige som var släktbaserade och som hade kommit till Sverige för att bygga upp grov organiserad brottslighet. Det här tog fart i den politiska debatten och vi har hört det i partiledardebatten i riksdagen och under övriga då skeenden i den så kallade allmänna debatten på ledarsidor och så vidare. Vad ska vi säga om det här, Ville, när det gäller gängkriminalitet kontra klankriminalitet?
Först och främst så kan man väl säga så här, att det är ganska givet att när den biträdande rikspolischefen och även för den delen även chefen för nationella operativa avdelningen som han är ett tag till, Mats Löfving, går ut och säger sådana här saker i ett så pass stort forum som Ekots lördagsintervju, så blir det ju en snackis. Och de politiska partierna har ju inte varit sena på att haka på det här, och det har ju liksom, den här frågan drivs ju stenhårt. Det handlar inte bara om klanen, utan det handlar ju om gängkriminaliteten i stort. Det är ju den enskild mest uppmärksammade frågan just nu inom den svenska politiken. Sen vet jag inte vad jag ska säga om Mats Löfvings uttalande. Det får stå för honom, tycker jag. Han kanske har rätt.
Sen fick det ju en effekt då, inte bara på den rättspolitiska kriminaldebatten utan också på den kanske i svensk politik mest heta frågan, nämligen migrationspolitiken. Där det här omedelbart kopplades ihop, och även en koppling gjordes uttryckligen av statsminister Stefan Löfven när det gällde kopplingen mellan då den här kriminaliteten och invandring. Och det här har blivit infekterat och man har gjort vissa förtydliganden i efterhand och sådär. Vart kommer det här ta vägen? Vi har ett snart befinner vi oss i halvlek då för den här mandatperioden. Vi har 2 år kvar till nästa riksdagsval. Hur kommer politiska debatten att präglas av det här?
Ja, alltså det så skulle jag vilja säga att Moderaterna har ju också tryckt på för att man ska göra en ny sån här folkräkning i Sverige, och det var ju också någonting som Stefan Löfven då öppnade för igår, eller i förrgår var det, i den här partiledardebatten, att man kanske ska göra om det nu finns en möjlighet till det. Sen är det många som hävdar att det inte går, och det är väl också en följd av det här att man nu börjar prata migration och integration koppling till den här gängkriminaliteten. Sen skulle jag vilja säga att jag tror att för att man ska gå vinnande ur den här politiska debatten som nu handlar om kriminalitet, så gäller det att man presenterar åtgärder som är, man kan vidta här och nu. Sen vilka åtgärder det är, det återstår väl att se, men att man inte bara pratar om skärpta straff som kan komma flera år framåt i tiden.
Just nu känns det ju som om de partier som tävlar om att lägga fram hårdast plan för hur man ska komma till rätta med de här problemen egentligen är någon form av, de befinner sig i en flow, att människor där ute, säga väljarkåren, vill till varje pris få stopp på det här. Och frågan är om vanliga, så kallade vanliga människor har begripit tidigare, innan den här debatten den här veckan kom upp, hur allvarligt det kan vara där, om man nu inte bor i de här särskilt utsatta områdena. Vad tror du?
Nej, men det är ju omöjligt att veta. Alltså, jag kan ju säga att jag har bott i Stockholm hela mitt liv och jag har besökt rätt många av de här förorterna i olika ärenden, men jag har ju aldrig bott där. Jag har aldrig bott i Rosengård i Malmö heller. Jag har aldrig bott i någon av de här så kallade utanförskapsområdena utanför Göteborg eller någon annan stad heller. Så att det är omöjligt för sådana som dig och mig. Nu vet inte jag om du har bott i något sådant område tidigare, men det är omöjligt att sätta sig in i den situationen är.
Ja, men politikerna som inte heller brukar bo i de här områdena, de har nu fått upp ögonen för det här, sannolikt för att allmänheten kräver hårda tag. Jag hör ju till de som tror att det här har gått överstyr till stor del, och att reaktionerna, alltså de operativa reaktionerna här och nu, är alldeles för sent tillkomna, och att man skulle tagit så kallade krafttag redan tidigare innan den här saken hamnade i det läget där vi nu finns.
Jo, men låt säga att man nu skulle konstatera att du har rätt här, och att vi säger att ja, men vi har misslyckats, vi behöver ta omtag och så. Vad spelar det för roll? Det är väl åtgärder här nu som man behöver kanske, samtidigt som vi behöver framtida åtgärder som är på längre sikt och som kanske är av annat slag.
Ja, det är naturligtvis så att det är helt okontroversiellt att vilja propagera för bättre skyddsnät i tidig ålder, att man redan på förskoletiden ska hålla utsikt efter asociala beteenden och normbrytande beteenden bland barnen, och sedermera upp i skolåldern och så vidare. Det är ju ingen som i princip är motståndare till. Frågan är just vad ska vi göra här och nu, och det är det jag återkommer till, de här tävlingarna i politiska förslag som milt uttryckt riskerar både integritetsfrågor och rättssäkerhetsfrågor ganska rejält. De har ett ganska starkt medhåll där ute hos allmänheten, som fullständigt bortser ifrån de här sluttande planen som ett allt starkare övervakningssamhälle faktiskt kan medföra. Men vi pratar även hårdare straff, vi pratar om att ta bort strafflindringar för unga personer, vi pratar om hemliga tvångsmedel som ligger i linje med någonting som George Orwell skrev om i sin berömda roman 1984. Vi pratar om överhuvudtaget då, ska vi kalla det för repressiva åtgärder som inte helt står i paritet med svensk syn på kriminalfrågor traditionellt sett. Va? Ja, det här är intressant därför att det är i princip alla politiska partier går i en och samma riktning här. Men det finns ett undantag, och det är ju Vänsterpartiet. Och du, Ville, gjorde ju helt nyligen en intervju med Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snäcker, som dessutom nu publiceras samma dag som den här podden på Dagens Juridik. Och Vänsterpartiet, de går då som enda parti i helt motsatt riktning. Berätta lite grann.
Ja, man kan väl säga att deras fokus handlar ju om att man ska stärka välfärden. Inte helt oväntat, det är ju en vänsterpartistisk fråga sedan urminnes tider. Och att man just ska fokusera på skolväsendet, omsorg och minska de här klassklyftorna som de menar nu hela tiden växer. Och att det är det som i längden kommer göra att man minskar kriminaliteten. När jag pratade med Linda Westerlund Snäcker så lanserade hon väl inte heller någon direkt sån här åtgärd som går att vidta just nu för att kyla ner läget, utan hänvisar istället till de polisiära metoder som man har använt i vissa områden där man faktiskt har varit ganska lyckosamma, i Angered bland annat, i Göteborg tror jag.
Men hur ställer sig Vänsterpartiet då till den här armadan utav hemliga tvångsmedel och nya metoder generellt när det gäller övervakning och avlyssning?
Ja, Vänsterpartiet har ju generellt sett under ganska lång tid varit rätt kritiska till den här typen av ökad övervakning. Man har ju varit ett väldigt integritetsvurmande parti som ju ser vad som händer i Kina, ser utvecklingen där och varnar för att det kanske, absolut inte just nu, men möjligtvis i det långa loppet finns risk att liknande missbruk av den här typen av övervakningssystem skulle kunna förekomma även i Sverige. Så det är man ju emot. Sen är man ju också kraftiga motståndare till skärpta straff. Man vill ju avskaffa livstidsstraffet och man vill sannoliken behålla den här straffrabatten för de yngsta brottslingarna. Så att Vänsterpartiet står verkligen i en egen ringhörn här, det får man säga.
Nu är vi verkligen inga politiska experter runt det här bordet, men det är ju ändå något intressant i sammanhanget att ställa sig frågan, om inte annat retoriskt. Är det här en linje man håller av strikt ideologiska skäl, oavsett vad man tycker om det i sak, eller är det en linje man håller för att man tror att man ska kunna nå och kamma hem en åtminstone viss grupps röster, det vill säga de som är lite mer lagda åt det där hållet? Vad tror du? Vilket är ditt intryck när du pratar med henne?
Ja, alltså mitt intryck är att Linda Westerlund Snäcker är väldigt, som många andra vänsterpartister, är väldigt starkt ideologiskt förankrade, och jag upplever inte att skulle man vara populist, då skulle man ju inte välja det här alternativet. Så säger inte jag att de andra är populister heller, men jag säger att just nu så ter det ju sig så att kräva högre straff och hårdare tag mot de kriminella är det mest gångbara bland väljarna. Jag tror inte att de här två åren som är kvar tills vi ser nästa riksdagsval heller kommer att förändra det. Så att det framstår inte som något särskilt populistiskt att vilja stärka välfärden och minska klassklyftorna.
Folk är rädda där ute. Det är helt uppenbart att människor är rädda, och inte bara för sin egen säkerhet och rent fysiskt landa i någon form av skottlinje, utan jag upplever att folk är rädda för den utveckling som vi ser i det här, att egna gäng och klaner då de facto tar över hela bostadsområden. Vi såg nyligen vägspärrar som privat hade upprättats i ett av de här områdena utanför Göteborg, med tanke på att man då skulle ha kontroll på vilka som passerade ut och in. Vart är vi på väg?
Ja, men den här rädslan är ju också väldigt allvarlig, för att egentligen så handlar det ju kanske inte alltid om de faktiska konsekvenserna, utan rädslan för vad som pågår är ju minst lika allvarlig som brotten i sig. För att när människor upplever otrygghet så blir ju samhället, hela samhället, otryggt. Och jag tror att det handlar om polisiär närvaro, kanske bristen på den, liknande typer av saker som kan få människor att åtminstone känna att samhället finns där och försöker lösa problemet. Sen hur, det vet inte jag.
Polisiär närvaro är ju en klassisk polisoperativ preventiv åtgärd, och det tror jag ingen kriminolog, rättssociolog, polisiärt kunnig person kan säga emot om, att polisiär närvaro är brottspreventiv. Jag måste då säga själv att jag sedan om organisationen här 2015 utav svensk polis allt mer sällan ser målade polisbilar ute på gatorna, och jag befinner mig ju väldigt mycket i centrala Stockholm och i Stockholm i omnejd, och jag tänker på de tillfällen som jag befinner mig i USA, där ser man ju poliser precis överallt, alltid, va? Om inte annat står de med någon sån här laserhistoria och tar en för fortkörning. Jag ser nästan aldrig poliser. Det kan säkert gå en månad utan att jag ser en polisbil i Stockholm. Är jag ensam om den här upplevelsen, eller tror du att även polisledningen har den uppfattningen innerst inne?
Ja, du, det var en väldigt bra fråga. Jag kan säga så här, tycker mig ändå se poliser allt mer ofta nu än vad jag gjorde för 2-3 år sedan. I alla fall här inne i innerstan i Stockholm så tycker jag fram hela tiden att jag ser poliser. Men samtidigt kan jag säga att jag har haft körkort ganska länge. Jag har aldrig blivit stoppad av en polis. Jag ser knappt när polisen är ute och kör. Andra kan säkert vara av en annan uppfattning. Men jag är i alla fall övertygad om att en polisiär närvaro och att man känner att den finns där. Det kan säkert ha en lugnande effekt i alla fall på oss människor som inte pysslar med kriminella saker.
Okej, och 2 år kvar till valet då. Kommer det här hinna blåsa över i frågorna, om vi säger då rent, om vi bortser från den faktiska situationen och ser det rent politiskt påverkansmässigt, i frågan för tidigt väckt, kommer den att blåsa över under 2 år? Kommer vi få nya frågor eller kommer det här bara eskalera, tror du?
Ja, det är också en sån här sak som jag pratade med Linda Snecker om. Hon pratade nämligen om att hon eventuellt trodde att Moderaterna har varit lite för tidigt ute med att driva den här debatten om skärpta straff och liknande så pass hårt, eftersom den nu sittande regeringen trots allt har 2 år kvar på sig att komma med rätt omfattande reformer, om man nu vill, och få dem till stånd mot den här, som de påstår i alla fall, ökade kriminaliteten. Så att det är möjligt att det här kommer dämpas, debatten, under ett tag för att sen blossa upp igen till valrörelsen och bli en väldigt viktig valfråga, det tror jag.
En fråga som vi har pratat om tidigare i det här programmet rör just integriteten. Det nämns alltid i de här lagstiftningssammanhangen. Det är å ena sidan ska man ha stor respekt för integriteten och den enskildes integritet. Å andra sidan så måste vi då ta den här typen av riktning för att komma till rätta med den brottslighet som den är tänkt att bekämpa. En enda gång, så vet jag känner till, så har integritetsfrågan blivit juridiskt högvilt i den politiska debatten, och det var när FRA-frågan exploderade. Då började vanliga människor också att i någon mening engagera sig i detta av ideologiska skäl. Varför är det så svårt att just Sverige får gehör för integritetsaspekten bland de stora massorna när man utomlands faktiskt har en helt annan syn på sånt här?
Jag tror att vi har varit ganska privilegierade under en lång tid och inte behövt oroa oss för den här typen av utveckling som man har sett i många andra tuffa diktaturer och liknande, där man har missbrukat övervakningssystem och liknande, och där vanliga privatpersoner har haft svårt att behålla sin personliga integritet eftersom det alltid funnits någon som har övervakat dem. Sen tycker jag en annan viktig sak att poängtera när det handlar om integritet, jag tycker integritet är väldigt viktigt, men det blir lite lätt ibland att man glömmer brottsofferperspektivet här också. Det är lätt för oss att sitta och prata om integritet, vikten av att det, men det finns ju faktiskt brottsoffer där ute, och de vill ju väldigt gärna att den här hemliga dataavläsningen eller kameraövervakningen eller liknande ska finnas för att man liksom ska få upprättelse.
Och det finns potentiella brottsoffer där ute som möjligtvis kan undvika att bli brottsoffer om vi har en övervakning som sätter stopp för kriminaliteten, ska ju också sägas i den riktningen.
Ja, absolut. Men brottsofferperspektivet får ofta väldigt lite uppmärksamhet i den här typen av diskussioner när man pratar om gängkriminalitet eller den kriminalpolitiska debatten generellt. Och vi har varit rätt dåliga på att upplysa det problemet här i Dagens Juridikpodden också. Så jag tycker att det är viktigt att vi kanske i framtiden också lyfter det lite mer.
Jaha, därmed så är Dagens Juridikpodden slut för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Åter tillbaka nästa vecka. Tack.